framtidens växtskydd måste vara effektivt, det måste vara integrerat och det måste vara hållbart. Och att vi kan hålla klimatpåverkan från jordbruket på en rimlig nivå.
Välkommen till Bayer Agropod och avsnitt 20. Det här är det sista avsnittet i återblicken på svensk växtskyddshistoria i vår miniserie. Och vi kommer att ha ett gäng hållpunkter i dagens avsnitt. Och det hade inte varit möjligt att genomföra det här utan att återigen bjuda in vår gäst, teknikagronom Hans Hagenvall. Välkommen tillbaka, Hans.
Tackar, tackar.
I dagens avsnitt kommer vi att ha ett modernt och dagsaktuellt fokus på både innovation och framsteg, men även politik och reglering. Och det här tycker jag kan låta som två väldigt skilda ämnesområden, men du menar att de här har faktiskt mer gemensamt än vad man kanske anar vid första anblick. Vill du förklara hur du menar här, Hans?
Ja, låt oss först bara repetera lite vad som hände det första årtiondena efter andra världskriget. På 50-talet hade vi en enkel form av registrering av växtskyddsmedel där man bara tittade på effektiviteten. På 60-talet började hälsorisker med kemiska växtskyddsmedel uppmärksammas och först på 70-talet började uppmärksamheten riktas mot miljörisker. På 80-talet ansågs inte kraven vid registrering av produkter vara tillräckliga för att hantera riskerna. Man tänkte nog ungefär så här: hur minskar vi hälso- och miljörisker på enklaste sätt? Jo, genom att minska den totala användningen, men utan att produktionen minskar allt för mycket eller blir för dyr.
Så initialt så fanns ändå en tanke på att bibehålla primärproduktionen, men det mynnade till sist ut i att minska använd mängd produkt utan att man tittade så mycket på andra mätbara parametrar.
Ja, i regeringsförklaringar hösten 1985 och våren 1986 så bestämde regeringen som ett mål att bekämpningsmedelsanvändningen i jordbruket skulle halveras under den kommande femårsperioden. Och det var mängden verksam substans som skulle halveras fram till 1990. Den genomsnittliga försäljningen 1981-1985 blev bas för minskningen.
En halvering på bara 5 år, det låter ju offensivt och onekligen ambitiöst. Vilka metoder använde man för att nå dit?
Ja, man hade många åtgärder som man satt in. Till exempel så satsade man på forskning, försök och utveckling. Och på växtförädling. Växtskyddscentralerna kom till 1987. Ökad rådgivning och information, bland annat för användning av lägre doser. Liksom bättre appliceringsteknik satsade man på.
Hur gjorde man en satsning på bättre appliceringsteknik från statligt håll? Eller hur kunde det hänga ihop?
Ja, för de sprutor som var i bruk, alltså ute på gårdarna, så införde man ett system med frivillig funktionstest. Detta har utvecklats till dagens obligatorium inom hela EU. Och för nya maskiner ställdes det krav på typprovning och typgodkännande. Ett gammaldags kontrollsystem som sjösattes men avvecklades redan efter något år.
Och hur gick det sen då? Lyckades man med att halvera växtskyddsanvändningen på de här 5 åren enligt den ambitiösa planen?
Ja, det som kanske ändå till slut blev avgörande för att halveringsmålet kunde uppnås, det var nog det så kallade lågdosmedlens intåg på marknaden. Det vill säga växtskyddsmedel som var verksamma med mindre mängder, gram per hektar, istället för liter och kilo per hektar som gällde tidigare.
Det låter ju lite nästan som fusk här, men hade, alltså kan man säga att beslutsfattarna hade tur att utvecklingen av växtskyddsmedel hade nått så långt så att det var dags för lågdosmedel att göra intåg på marknaden och att man på så vis då uppnådde de här ambitiösa målen?
Ja, man kanske kan säga att beslutsfattarna hade tur och kanske också att jordbruket hade tur som kunde uppnå målen. Men mycket vill ha mer. Och 1990 infördes ett nytt halveringsprogram för en 5-årsperiod. Denna andra halvering lyckades man dock inte uppnå helt. Och därefter så gick kommande svenska handlingsprogram ut på att minska riskerna istället för den totala användningen. Det kan nog sägas ha varit framgångsrikt. Vi har även idag en svensk handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel som gäller för perioden 2023-2027. Och där finns det listat mål och åtgärder och ansvariga myndigheter.
För den som vill läsa mer om handlingsplanen du nämnde här, vart finns den att läsa?
Ja, den finns på regeringens hemsida och den beslutades i mars i år. Men nu är det istället EU som genom Green Deal och Farm to Fork driver på för nationella handlingsprogram med kvantitativa reduktionsmål. Det kan bli nog så tufft för Sverige att skära ner användningen med kanske 30% eftersom vi redan gjort vår läxa med råge. Och då kan man ju fråga sig, kan tekniken hjälpa till? Ja, kanske. Men det är nog främst en ökad precision och bättre effekt av de växtskyddsmedel vi använder snarare än en minskad användning vi ska vänta oss.
Och det är just här då som du kommer till ett starkt budskap som förklarar hur teknik och reglering kan hänga ihop.
Ja, det är den tekniska utvecklingen som möjliggör framsteg och därmed skapar utrymme för en viss reglering. Enbart politiska begränsningar och regleringar löser inte problemen. Men de kan förstås tvinga fram nödlösningar som inte är särskilt bra. Dessutom är det så att vi inte är särskilt benägna att följa ologiska regler eller regler som vi inte förstår. Särskilt inte om det innebär uppoffringar för oss. Vi måste känna en viss delaktighet i regelverket.
Jag tänker, har du några exempel på när den här regleringen går lite för fort när man har ny teknik som är på väg att göra intåg på marknaden?
Ja, krav på elektrostatisk sprutning var ett sådant exempel.
Och vad är elektrostatisk sprutning här för den som inte har stött på det här tidigare?
Ja, det är sprutning med laddade droppar som då ska dras till närmast jordade föremål. Och det är väl tanken att det ska dras till marken eller till växten. Och det var på 1980-talet en ambitiös tjänsteman på jordbruksdepartementet som frågade om man skulle kunna lagstifta och kräva sprutning med elektrostatiskt laddade droppar från februari året därpå. Och det skulle i så fall ha kommit långt innan det var några praktiska tester utförda. Och det visade ju sen i de praktiska testerna som gjordes att det fungerar inte alls i praktiken. Dropparna kunde dras lite hit och lite dit och lite hur som helst. Så den gången var det ju bra att politiken lyssnade på experter.
Ja, okej, så ingen lagstiftning från februari den gången alltså. Men vad tror du att framtidens regelverk kommer att ha för upplägg, om man kan säga så? Tror du att det kommer att likna det som vi har idag? Eller kommer det finnas nya saker som man kommer att fokusera på när det gäller utformandet av villkoren för den praktiska användningen?
Ja, man kan i alla fall vara säker på att framtidens växtskydd måste vara effektivt. Det måste vara integrerat och det måste vara hållbart. Och utmaningarna ligger då i att ha ett regelverk som baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Och att vi kan hålla klimatpåverkan från jordbruket på en rimlig nivå. Och att vi kan öka precisionen med bättre teknik. Också att vi kan använda växtskyddsmedel på ett sätt så att vi kan ha kvar samma verksamma substanser länge. Och att vi även i fortsättningen kan ha fokus på hälso- och miljörisker.
Tror du att det kan bli villkorat att använda den typen av teknik vi har idag för att förbättra vår applicering som har fått ett ganska stort genomslag på marknaden som sektionsstyrning eller variabla doser som vi börjar närma oss nu? Kan det finnas med i villkoren framöver, tror du?
Ja, man vet aldrig. Det kan komma att finnas i åtminstone i vissa användningsvillkor för godkännande av vissa produkter. Men vi kommer i framtiden att behöva bygga regelverken på befintlig kunskap och på ordnade system. Och här kan standardiseringen spela en viktig roll, både för innovation och för regelutveckling. Och tydliga exempel på det behovet inom växtskyddet, det ser man idag då som drönare, robotar och smart farming till exempel.
drönare som du nämner här är ju en utmaning, och det diskuteras ju i allra högsta grad vart vi ska ta vägen med den tekniken. En utmaning är att vi har inga produkter godkända för applicering med drönare, eller någon luftfarkost för den delen i Sverige, medan tekniken verkar vara på framfart i andra delar av världen. Och vi fick ju här höra för inte så länge sedan att man i Norge hade en stor efterfrågan på drönartjänster för att applicera fungicider i potatis när fälten inte var farbara, samtidigt som bladmögeltrycket sköt i höjden. Tror du att luftburna tjänster kan göra entré på den svenska marknaden på det här sättet som någon sorts nisch? Jag tänker att vi kanske inte behöver se upp till länder där man plansprutar bananplantage var 50 dag, men det kanske finns någon typ av användning där vi kan se att vi kan ha en nytta eller en stor fördel av den här typen av applicering istället för den traditionella tekniken.
Ja, det finns absolut möjligheter. Kartering och sprutning, kanske i kombination, eller punktbehandling, eller behandling i svår terräng. Men vi måste veta att vi klarar precision och säkerhet.
Mm. Ja, en del av lösningen som också presenteras här med drönare är att tanken att en operatör, eller alltså en person som är ansvarig för drönaroperationen, ska kunna hantera från 5 till över 10 drönare. Och att man på så vis då ska nå en kapacitet som ska klara av att hålla jämna steg med den hos traditionella sprutor. Och tanken är väl kanske att det inte nödvändigtvis behöver vara en standard, men att det kan vara ett komplement i områden i landet där vi idag kanske har en brist på entreprenörer som utför växtskyddsbehandlingar och där tajmingen i de fallen kan bli lidande. Och det är ju en ganska så tuff utmaning på flera håll, att det är färre sprutor som ska täcka allt fler hektar. Och med färre entreprenörer som utför växtskyddsbehandlingar så kan man tänka sig att det är svårare att träffa rätt vid rätt tidpunkt idag jämfört med tidigare.
Jo, så skulle det absolut kunna vara. Utmaningen med färre entreprenörer och jakten på hög kapacitet försvårar ju på flera sätt. Och jag skulle vilja tipsa om broschyren Beställning av behandling med växtskyddsmedel som ges ut av Säkert växtskydd. Där trycker man på att det är viktigt att beställare och utförare kommer överens om behandlingen så att man kan uppfylla lagkrav och få ett bra resultat av själva behandlingen. Och den här broschyren, den kom nog till i första hand för att visa hur man kan uppfylla kraven på IPM, integrerat växtskydd, även vid beställning av tjänstens sprutning när vissa saker annars riskerar att hamna mellan stolarna.
Men om vi nu efter att ha parerat reglering, teknikutveckling och en alltför ibland optimistisk lagstiftning och slutligen de nya appliceringsmetoder som kanske står för dörren. Här, om vi ska försöka sammanfatta något i det läget där vi står idag. Vad tror du, Hans, är den största möjligheten och den största utmaningen framöver då, kopplat till det vi har talat om?
Ja, och jag anser att svensk lantbruk har goda möjligheter att producera mat och för den delen också energi. Men med de möjligheterna så följer det också ett ansvar att producera. Framgång, det förutsätter pragmatiska beslut, kombinerade lösningar, bioteknik även inom den gröna sektorn, insamling och hantering av stora datamängder och så vidare. Alltså finns det också en del mörka moln, resistensproblem, få medel med nya verkningssätt, politik och reglering som inte hänger med. Men om alla verktyg används, enskilda eller i kombination, och om precisionsjordbruket, smart farming, får en rejäl omstart, så ska det nog gå vägen.
Det tycker jag var ett fint och rättvisande sätt att avslutade sista av våra tre avsnitt som vi har spelat in här tillsammans, Hans. Och facit på hur framtiden faller ut, ja, det har ju inte vi. Men kanske de som sitter här om ett århundrade och då ser tillbaka på den tid som vi lever i nu. Kanske med en uppföljare av vår podd, vem vet. Vi har ju mycket här som vi inte har haft tid att ta upp i våra avsnitt, så vi kanske har all anledning att återkomma med uppföljande avsnitt av det här framöver. Jag skulle vilja rikta ett stort tack till dig, Hans, för att du har deltagit i de här tre avsnitten. Och vi ska även säga att materialet är skapat med grunden i ett antal mycket intressanta föreläsningar som du har haft och där idén då till denna serie föddes utifrån allt som du har talat om och upplyst oss andra om hur det har fungerat här tidigare.
Ja, tack själv Martin för intressanta frågor.
Vad ska du göra resten av veckan nu när poddinspelningen är klar?
Jag ska dra mig tillbaka till västkusten, till mitt hobby jord- och skogsbruk i Seglora utanför Borås. Och där ska jag ta in mina betesdjur, det börjar bli höst på allvar. Samtidigt håller vi på att renovera huset. Och det finns mycket man måste hinna med som pensionär. Jag ska absolut inte klaga, jag har ett omväxlande liv.
Det låter bra det, Hans. Jag hör att du håller dig sysselsatt. Och tack även till dig som har lyssnat på vår miniserie här i Bayer Agropod. Vi önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen åter till nästa avsnitt. Ha det bra!